Håll upp händerna, Hucka.
Oh my god. Hur kan du få slå den där uppkanten, Alexander Gustafsson?
Välkomna till MMA-podden. Då har det blivit dags för galaxens bästa MMA-snack med Paul Elvaje och
Zeb Zebba.
Ja, är ni redo på att höra fantastiskt prat om MMA nu?
Om de är, om de är.
Det har ju varit en helt otrolig gala. Men innan vi hoppar in på UFC 250 så blir standardfrågan såklart: hur har veckan varit?
Den har varit nice. Det är sommar som jag sa förra gången. Jag har jobbat, jag har tränat, jag har ätit. Och jag har, liksom levt.
Skönt.
Det måste man göra.
Ja.
Själv då, Paul?
Det har varit
Tell
bra.
Us.
Samma. Jag köpte en handpen.
Ja, just det.
Många år
jag såg att du fick hem den.
Ja, alltså det var så här. För er som inte vet vad en handpen är, googla det lite snabbt bara. Det är ett instrument, det är en trumma.
Kan det vara världens bästa instrument eller?
Ja, förmodligen. Man tror ju att det är ett uråldrigt instrument, men första handpennen konstruerades 2001. Ja, så det är ett väldigt nytt instrument. Men i alla fall, jag beställer, jag får en megastor låda. Jag missar leveransen när den är hos mig, för jag får ingen förvarning om att de ska komma hem till mig, utan helt plötsligt får jag bara ett sms: vi har varit hos dig, du var inte hemma. Så jag får åka och hämta den i Segeltorp. Det betyder att jag går och tar buss. Lådan är superstor. Så det är en sån låda som, det är svårt att hålla i den för att den täcker min sikt. Jag försökte ha den på huvudet, det går inte riktigt heller. Men man kan bära den, men man ser inte så mycket framför sig. Så jag går och konkar på den här hela vägen hem. Jag får byta grepp flera gånger om. Tvärjobbig att bära. Så otymplig, riktigt otymplig.
Var den tung?
Nej, det var bara otympligt. Det var egentligen bara det. Den var bara otroligt otymplig. Det var svår att hålla i. Så jag kommer hem, öppnar lådan. I lådan ligger en till låda.
Ja.
Och sen öppnar den lådan. Då ligger hela trumman i en väska.
Så du kunde egentligen bara... Men det brukar ju vara så.
Jag vet, jag till och med... Tänk om jag ändå bara hade vetat om det här. Hade jag kunnat öppnat på plats, hade jag burit på den här lilla, enkla, härliga väskan hem.
Fast du fick bra, ser man, funktionell träning där.
Exakt.
Det är bra skit.
Jag fick hem den. Det är i alla fall huvudsaken. Så nu börjar projektet.
Hur enkelt är det att spela på den? Är det svårare än vad man tror?
Jag skulle nog säga att det är väldigt enkelt att hitta ljud, men det är väldigt svårt att få en rytm.
Ja.
Och det har ju bara med och rytmkänslan man själv besitter. Första kvällen kände jag bara: oj, har jag lagt så här mycket pengar på det här instrumentet? Tänk om jag aldrig mer kommer spela det här. Men sen dagen efter började jag komma in, och jag har hittat lite videos där folk går igenom bara så här, fyrtakt, tretakt, bara hitta så här varannan så här, vänster, höger, vänster, höger. Och när jag väl började latcha runt med det där, då började jag förstå lite i alla fall. Jag har ju alltid suttit och trummat med händerna, men jag har aldrig gjort det, utstuderat på det sättet för att hitta en melodi. Men otroligt kul.
Nice.
Jag har ju det här konceptet för mig själv att jag ska lära mig en ny sak per år. Och i år är det handpen. Och det är egentligen handpennen har legat på den här listan i 10 år. Så jag har haft ögonen.
Men nu är den här, eller hur?
Äntligen.
Och om ett år kommer du bara, kolla. Ja. Göra egna tunes och alla ni kommer lyssna på Paul här.
Ja, det är det som är så häftigt med att... När man ger sig in på något som man inte kan alls. För det är bara en total förvirring i början. Och jag känner bara, hur i helvete ska jag lära mig det här? För det är sjukt komplext. Men sen blir det så här, nice.
Men så är det med allt.
Ja, verkligen.
Allt, verkligen. Mm. Och det gäller ju, vad säger man, tid man lägger ner i det. Får du tillbaka sen, oavsett vad det är. Liksom, språk, plugg, träning, hälsa, vad är det? Det är tiden du lägger ner som är uppoffringen, och det kommer ju tillbaka sen.
Ja, men det är därför jag har det här, just med att jag vill lära mig en ny grej per år. Jag känner att det är ett bra sätt att hålla hjärnan igång, hålla kroppen igång, men framförallt hjärnan, beroende på vad det är man lär sig då.
Jag har ju en sån här hudtrumma, indiantrumma hemma. Kanske ska jag joina dig, så kör vi lite lite sköna vibes for the people.
Galaxens bästa trumorkester, Paul och Sebba.
Jag vet att ni vill höra det.
Det är det vi kommer turnera med sen.
Exakt.
Då blir MMA-podden blir förbandet. Sen vill alla höra musiken.
Exakt.
Vackra tonerna från Paul och Sebba.
Bort med MMA, det är music.
Ja, men annars utöver det, jättebra vecka, skönt.
Bra fighting.
Ja, men verkligen.
Jag blev glad faktiskt, för jag tycker förra veckans det var så där liksom, det kortet, men här var det ändå nice, och jag tror alla jag pratat med har tyckt att det var en bra fighting helg liksom.
Ja, jag tyckte den var helt fenomenal. Jag gillar verkligen huvudkortet, tyckte jag levererade på alla hörn.
Definitivt.
Det var allting var
många statements.
Uff, ja, verkligen.
Och liksom det sätter igång våra analytiska hjärnor till att börja planera matchningar och den och den borde mötas. Och.
Exakt. Jag tycker att vi börjar, för det är den killen som det känns för mig i alla fall har dragit mest intresse runt omkring den här galan, så är det ändå Sean O'Malley, Mr. Sugar Show, som gjorde... Alltså, det var så himla snyggt.
Alltså, jag håller med och jag håller inte med. Ja. Jag förväntade mig det här av honom, som jag sagt hela tiden. Och, vad säger vi? Det, alltså, mot motståndet han mötte så hade jag de här förväntningarna att han skulle göra så här. Det såg egentligen princip ut likadant ut som sist han gick match. Ja. Och jag tror att det gynnar honom att det blir så här. Ingen hinner riktigt, hur säger man, lägga fram en blueprint för hans stil, för den här avigheten och känslan han har när han fightas. Och jag tror att liksom, det här gör ju att det här, som Conor var lite i början, det är exakt samma sak. Ingen hade riktigt läst pusslet, man förstod inte, han jobbar på en helt annan timing, helt annan rytm än, och det tar tid för folk att fatta det här spelet liksom. Jag tror att alla som möter han nu blir lite så här chockade, att så här, aha, det var det här som var The Sugar Show. Och nej, men jag tror att vi kommer få se mycket, mycket mer utav han. Men, och det kommer gå bra tills han möter lite mer toppmotstånd, då folk har, för som vi såg här, han blir ändå träffad, han kliver fram lite mycket, händerna är nere, och det är såna här små detaljer som folk kommer snappa upp, att så här, okej, det här funkar, det här funkar. Men matchen är inte så tillräckligt långa att man ska kunna få en bra liksom, överblick över hur hans stil är, vad han gör. Och speciellt nu, okej, de gamla tuffmatcherna och det här, men nu har han ju utvecklats. Det har gått flera år sedan dess. Och jag tror att den här killen har, men, alltså, som jag har sagt alltid, han kommer bli champ. Han har allt, star quality, en annorlunda fightstil, och han har den här Conor, säger vi, lilla...
Auran, star
exakt, quality. Auran, star quality över sig. Och inte bara som person, att han är en karaktär, utan med sin stil. Att än så har folk inte löst den, och att han ändå söver folk med den framen liksom. Det är vackert. Vackert att se någon som liksom, hur säger vi, som fightas på det sättet att han hela tiden är där han ska vara distansmässigt, om vi säger så. Att han liksom, han lurar in dig där han vet att han träffar i full power, fullt utsträckta liksom kombinationer och slag, och gör det med känsla och bara egentligen flyter. Som vi såg här, var det mycket sparkar och sånt som missade. Men en liten grej jag tänker på, jag vill se han mot någon som är lite längre.
Ja, det var en otrolig längdfördel. Han kommer ju ha en otrolig längdfördel i den viktklassen. Han är 180, det är inte jättemånga 180 centimeter i bantam.
Så jag tror att det är väl där, alltså det finns så mycket just nu. Jag vill se han liksom, för att få lite mer bild utav hela gamet. Och då är det att möta någon som har ungefär samma räckvidd. Se hur det går då liksom. För nu är han ju så pass dominant i att lägga sig på utsidan. Och så fort någon kliver in så får de smaka. Och så gör han liksom, han har en tendens att bara flyta ihop i alla tekniker. Att han vet vart momentumet i kroppen är. Och avslutar med en, till exempel en vänster, så har han rotation mot höger sida. Så kommer han tillbaka. Och det där utnyttjar han liksom som ett geni hela tiden. Med snurrsparkar, med allt. Och det kunde vi se i matchen här. Hur det liksom bara flöt. Och det ser ut som att han knappt har liksom börjat svettas.
Nej, jag tyckte det var snyggt. Och han gjorde ju också den gesten med att det inte ens var svettigt därefter. Men om vi bryter ner lite, vad var det som ledde till vinsten?
Det var ju, jag tror det var baksparken i kroppen först. Han satte en bakspark i kroppen, la vänsterspark i kroppen igen efter. Och man såg att det, liksom, det påverkade. Yes, och sen så med det här konstanta liksom skiftandet av stances, så blir den här raka högen till slut också osynlig. Du vet, med den räckvidden också, du vet inte när är den fullt utsträckt. Han träffade mig precis från det här stanset, han byter stans och så är den där. Och speciellt när Wildland också är fokuserad på kroppen, då de blir träffad hårt i kroppen liksom. Och det sättet han träffade honom på var beautiful, man ska säga. Walk off.
Ja, alltså ni som hörde min kommentering, ni vet, jag var helt
blown away.
Nej, men det var så snyggt. Jag gillar finten, han fintar uppercutten, sen bam, slår ut. Han ser Vilket det såg ju alla. Eddie Wineland var helt borta. Han föll ju bara som en fura. Kroppen spändes upp, ramlade ner på marken. Och jag tycker det är snyggt. Han bara står och tittar, går därifrån. Visste att det var över. Jag tycker bara fantastiskt. Men jag håller med dig också i några grejer som du tar upp. Det var väldigt mycket missar ifrån han. Det var snurrsparkar som missade. Det var en hel del grejer som missade. Det kändes nästan lite... Så han var inte riktigt i fas. Men när han väl kom i fas, då föll man enda bit på plats. Men det tog en liten stund i början. Det såg lite småslarvigt ut över några instanser.
Och det är det jag menar med att jag vill se mer tid liksom. Mer fighting med han då, så att man, för just nu vet folk, okay, han kommer in i en avig stil. Han kan det mesta. Men man vill också se liksom, funkar det nu, för att ingen riktigt har läst den här stilen. Och sen så kommer alla ha ett svar på det. För du har inte visat riktigt de här luckorna. Förutom att du är lite nonchalant ibland och du blir träffad, och liksom desto högre upp du klättrar i rankingen, desto hårdare slår folk också. Då har du inte heller råd att ta de här onödiga träffarna, för det kan ta slut. Men med det sagt så är han en ung kille, och som jag sagt, jag vill se han jäsa liksom. Ingen rush, låt han bygga upp sitt namn, låt han ha ännu fler highlights på sitt highlight, om vi säger så. Och bara ta en match i taget och fortsätta utvecklas, fortsätta se vad han har. Och desto svårare motståndare kommer få, då är jag övertygad också att det blir längre matcher. Det kommer inte vara lika lätt.
Han vill ju själv ha en form av main event. Och det,
ja, jag hörde det.
Ja, vad tycker du? Vad tycker du om det?
Det tycker jag, fast det beror ju på vad för, alltså, om hans, det vill i så fall en Fight Night Gala, jag kan tänka mig att han får en main event nu. Men jag förstår också, han har byggt sitt namn, det är mycket hype kring han nu. Jag vet inte hur mycket alla casual fans känner till han, men jag tror ändå rätt många vet vem han är just på grund av karaktärerna han är.
Jag upplever att väldigt mycket casual fans känner till honom, för att det, jag märker i mängden frågor jag får om folk, så är Sean O'Malley någon som jag har fått mycket mer frågor om än vad jag får av vissa som är egentligen mer etablerade. Bara slänga ut ett namn, vi säger till exempel Derek Brunson, så får jag kanske två frågor om Derek Brunson, men jag kan få 15 frågor om Sean O'Malley. Sean O'Malley har stuckit ut redan ända
från början,
sedan start. Han syns.
Och han är vocal liksom, han pratar och säger det. Jag gillar också att han är sin egna person. Han står för det han står för, han bryr sig inte. Och han lever i sin sanning liksom, och det säljer också. Det är precis som du sa, Conor Auran. Det är en kille som säger det han tycker, och det drar till sig folk. För de ser att det inte är någon som bara liksom, försvinner in i mängden. Utan det är någon som sticker ut, både med fight och som person. Och jag säger det, den här killen har allt för att bli nästa UFC-stjärna.
Ja. Han har ju också många X-faktorer utanför. Han är en stoner, han är spelar Fortnite.
Yes.
Så jag tror han gör mycket av de här små saker också som många kan relatera till. Att han är gamer tror jag bara ger honom ett stort plus. Han fick frågan här i veckan, eller om det var efter fighten, hade han fått frågan, hur har ditt liv förändrats under corona? Ingenting. Om jag tränar, jag går in på Twitch hela tiden och spelar. Så mitt liv ser ut som exakt som det gjorde innan.
Men jag tror att det tilltalar folk. Du vet, han bryter den här stereotypen av fighter. Det ska vara någon hård, aggressiv fighter dygnet runt. Liksom. Utan det här är en snubbe som... Det här är hans hobby, kan man säga. Det är en del av hans liksom, livsstil. Och han behöver inte... har den här häftiga, hårda personligheten utanför fightingen, utan han låter sin fighting tala för sig, och sen kan han vara bara en soft snubbe som gör det han gillar, och det är inspirerande för folk att se någon som bara gör sin grej liksom.
Jag ska gå in bara på lite små detaljer här om just Sean O'Malley. Han är född 94, 25 år gammal, fyller 26 i oktober. Han är 180 cm lång. Han har en räckvidd på 183. Han har ett lila bälte i brasiliansk jiu-jitsu, och jag har hört att han tydligen har börjat köra med, nu minns jag inte namnet på personen, men att han tränar väldigt mycket BJJ och ska tydligen vara otroligt duktig även där och börjar täcka den luckan väldigt mycket. Så det känns som att han har en talang för att lära sig nya talanger väldigt lätt.
Han är intelligent fighter, det ser man, och det brukar säga rätt mycket om att då är du intelligent i flera aspekter av liksom life, och jag tror att han har rätt, alltså en tekniker, det är ju det han är i slutet av dagen, och jag tror att en tekniker blir lämpad åt jiu-jitsu också, för att du lär dig se tekniken bakom det du gör, och med den kroppsbyggnaden han har så är det ju väldigt intressant att se om han börjar liksom köra darts chokes och trianglar.
Ja.
Och, just att han har de här långa lämmarna.
Obesegrat så här långt i sin karriär. Han har just nu 12 stycken vinster. 8 kommer via TKO, en via submission och så är det 3 stycken domslut som har gått hans väg. Jag ska bara dubbelkolla här så jag säger rätt när det gäller hans debut. Ah, nu hittar jag inte det. Men han kommer i Dana White Tusenet Contender Series, vägen. Du var inne lite på taft där, men det är... Det är den vägen han har gått. Då avslutar han sin motståndare också väldigt fort. Och redan där flög han upp Welcome to the Sugar Show. Och där har hela historien börjat. Han var avstängd en liten period också då.
Ett år va?
Ja. Men han gick ut med det direkt själv. Och de har åkt in med alla kosttillskott som han hade tagit. Jag tror till och med att de kunde bevisa att det kom via kosttillskottet. Men ändå ledde det till en avstängning. Bla 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 bla. Hur som haver, han är ju en otroligt spännande fighter. Ung, 25 år gammal. Det finns fortfarande tid för honom att utvecklas. Han är nog inte ens riktigt i närheten av sin peak än. Utan det är en bit kvar för den killen. Och det gör det otroligt spännande. Jag tycker vi drar lite ranking här då. När vi ändå är inne i bantan. För bantan var ju det.
Kan det här vara den mest intressanta vid klassen just nu?
Har fått lite frågan om det. Så vi kommer komma in på det. Men jag drar hela listan. Jag börjar från 15.
Yes.
Marlon Vera. Med andra ord Sebba.
Sebba.
Rankad 15. Song Yadong 14. 13. John Dodson. Nummer 12, Cody Stamann, som fightades på prelims mot Brian Keller, som hade utmanat Sean O'Malley efter sin senaste vinst. Den här gången åker Keller på förlust via Cody Stamann, som vinner via domslut. Cody Stamann 12. Dominic Cruz, för detta bantamviktsmästaren, en av de mesta bantamviktsmästarna, nummer 11. Rob Font 10. Garbrandt 9, som vi ska prata om senare, efter sin fantastiska vinst mot Rafael Assunção. Jimmy Rivera 8. Pedro Munhoz 7, José Aldo 6, Rafael Assunção 5. Så vi kan väl då tänka oss att Garbrandt och Assunção, eller i alla fall att Garbrandt plockar nu med största sannolikhet Assunçaos plats. Corey Sandhagen, som vi också kommer att prata om, som heter Aljamain Sterling. Så vi har Sandhagen 4, Piotr Jan 3, Aljamain Sterling 2, Marlon Moraes 1. No champ.
No champ.
Det är vakant där just nu. Och det verkar då som att jag bara slänger in det direkt som har sagt det. José Aldo mot Piotr Jan ser ut att bli de två som ska gå om titeln. Vinnaren Aljamain Sterling, Corey Sandhagen har blivit garanterade att fighta som titeln. Aljamain Sterling vann, vi kommer gå in på det lite senare. Men där har vi listan. Om är det något namn av dem som du har hört här som du skulle vilja se mot Sean O'Malley i en huvudmatch på en fight night?
Det måste ju ändå vara någon som har eller har varit ett namn. Så jag tycker Dodson skulle funka bra faktiskt. Det är en kille som ändå varit, hur säger vi? Han är ett namn, eller kanske inte är ett namn just nu, men han har varit ett namn precis som Wildland. Och det är liksom, det är kanske den vägen han måste ta. Börja beat alla de här gamla namnen, ta skalperna. Mm. För att sen klättra upp. Och vad hade han för ranking? Han var väl 14 eller 13, sa du så.
Jag ska se nu. 13.
Ja, det är en bra väg John in Dodson. I alla fall, tycker jag. Och vem var strax under?
15 Vera, 14 Yadong, 13 Dodson, 12 Stamann som vann senast, Dominic Cruz 10. Kanske till och med han mot Stamann då. Båda gick på samma gala, båda kommer ifrån vinst. Jag tror att Stamann skulle kunna bli... Kanske en liten intressant utmaning, för han är en väldigt brottningsbaserad.
Brottningsbaserad och kliva fram fighter. Så då får vi se om Sean kan köra. Alltså då blir det mera, får vi se de här fotarbetet liksom. Är fotarbetet där, kan du fortfarande förflytta dig i den här mindre buren också nu? Och undvika att personen kommer på insidan. Men alltså det finns många matchningar att göra med. Jag vill bara att han inte ska, liksom, inte topp 10 än. Resten är okej.
Alltså jag sitter ju och tittar här på Rob Font.
Ja.
Det tror jag hade varit en intressant match.
Absolut, men jag tror inte än.
Men jag håller med, jag tror också
en match till innan. Bygg upp han liksom. För det är också så här, visst, alla vi kanske har den snabba vägen till toppen, men det är den långa och, säger vi, uttänkta vägen som är mest hållbar.
Ja. Spännande, det är en ljus framtid för Sean O'Malley. Det är det ju definitivt. Så vi får se vad som händer, var han landar och vad som kommer att ske.
Skulle inte förvåna mig om han får match här om 1-2 månader igen. Speciellt med situationen liksom, så tror jag definitivt att Dana matchar honom.
Ja. Vi gör så här, idag på Instagram så kommer vi lägga upp en bild om dagens podd. Så tycker jag att ni kan kliva in på antingen min, @PaulElvaje, eller
Sabba.
Lägg en kommentar där vem ni vill se Sean och Mally möta i VIP-klassen. Så drar vi igång en liten diskussion här på Instagram om vem Sean och Mally borde möta.
Exakt.
Vad är det något mer vi behöver ta på om Mally? Nej? Jag tror vi har
hans
gått
hår.
Det är för vackert.
Nej, men det är en karaktär liksom, och det finns mycket star potential. Och jag hoppas bara att de som sköter om han vårdar den star potentialen ordentligt och ser till att den kan nå det den kan då.
När vi ändå är inne på fina knockouter så tycker jag att vi tar oss an Hafela som Sound Cody Garbrandt. Yes. Det fanns ju frågetecken runt Garbrandt. Tre förluster på knockout. Det är hans tre första förluster i proffskarriären och det måste ha svidit riktigt, riktigt tungt. Han tränar för Team Alpha Male men har senaste tiden också stuckit till Mark Henry i New Jersey och tränat väldigt mycket med honom där. Mark Henry känd, väldigt, väldigt känd för just sin striking. Och jag ser också att han och Mark Henry är en bra kombo med tanke på att Cody Garbrandt har otroligt bra striking. Han har en off-knapp i höger och vänster och det har vi sett många, många gånger. I den här matchen var det frågan, har han slängt på fighter IQ eller ej? Har han gjort en Justin Gaethje här och omvärderat sin fighting-stil? När matchen börjar, jag säger ja på den. Vad säger du?
Okej, först ska jag säga att den här knocken är jag mera imponerad av än Sean O'Malley. Som sagt, den var väntad. Här imponerade faktiskt Cody på mig. Alltså, eller han visade att han har gjort en Gaethje 100% och han är öppen med det själv. Det var det han pratade om, att han är medveten om att han inte har hållit sig till gameplans utan han har gått in och vevat och då blir det 50-50 och han vet att på den här nivån i en sport med små handskar, det är den som träffar som kommer... träffa först som kommer vinna i princip. Eller den risken finns hela tiden. Och han sa ju själv att här fick han hålla sig till gameplan, hålla sig lugn och att han vet och sparar de här shotsen. Liksom han sparar dem. Han stressar inte det här. Och speciellt i en sån här match mot Asensau som är en väldigt försiktig motståndare. Ja. Som inte tar risker utan väldigt så här, metodiskt. Han gör det han ska och kliver ut igen. Och att Cody inte stressade upp sig själv här och liksom rusa och jaga honom visade också en otrolig mognad i hans fighting och i hans mentalitet när han fightas. Och jag är bara så imponerad. Jag tycker det här var galans bästa prestation faktiskt. Mm. Och att knocken kom på det sättet den kom liksom gör också att det här är for the ages. Det är en superknock kan man säga.
Och exakt på gånggången.
Exakt, och det är det jag menar. Om man liksom sätter in alla de här faktorerna så är det här en riktigt grym knock för han. Och jag gratulerar han. Och speciellt med den mentaliteten som du sa att han har torskat tre gånger innan. Och presterar på det här sättet. Och inte vara för rädd. Alltså för gunshy, att du inte vågar ta slagduellerna. Men att du ändå håller dig liksom väldigt lugn och jobbar metodiskt med low kicks. Och sparar det här och som han sa själv, han visste att förr eller senare så skulle han locka in honom i liksom komma på insidan där han har de här tunga händerna och jag måste också säga att snabbheten han har alltså det är nog den snabbaste fighten i UFC just nu oavsett division, alltså man pound för pound om man jämför vem som kommer snabbt till in och ut till träff liksom, och jag tror att det kommer vara en stor stjärna för honom framöver också, att han har den snabbheten och att folk kanske inte riktigt hinner reagera på vad som sker och när han mixar ihop det med det här lugnet och liksom väljer när det är dags att blitza så tror jag att jag tror faktiskt att han kan utmana igen här om en titelchans.
Några frågor som har dykt upp är att vissa tycker att han kanske ändå gick in i ett vev. Jag håller inte med i det, men jag låter dig kanske lägga en förklaring. Vad det särskiljer den här knockouten ifrån ett vev?
Vev är att han kliver fram egentligen. Här väntade han in och han ställde sig med ryggen mot buren och liksom visste att Asensau kommer kliva fram. Han går ner, liksom duckar egentligen för att samla kraft och så skickar han kroken och vet, och han har gjort det här 1000 gånger och vet exakt att den kommer träffa och träffa den. Det var nästan som att han inte ens tittade, han bara den satt, jag vänder mig om och går iväg liksom. Nej, det här var ingen vev, det är fighting, det kommer bli slagduell, men det är också om du söker slagduellen hela tiden, det är då du också kommer åka på en propp, liksom en kontring, och det var ingen vev här, utan han vet att det är några sekunder kvar på andra ronden där, och så kliver han bara bak och vet att okej, nu kliver han fram här så kommer jag få träff, och var precis det som hände.
För han lyfte även det i postfight-intervjun med. Då sa han, nej men vi har märkt att jag började beta en hel del, eller beta honom en hel del, och han började nappa. Sakta men säkert, och jag förstod att den kommer sitta.
Exakt.
Och jag tror också just att han inte gjorde vev hela tiden. Det gjorde också Assen Sao började kliva fram mer och mer. Och känna sig mycket, mycket tryggare. Och ska vi ta till exempel ett galet veva, men då vill praktexempel kanske Korean Zombie mot Jay Rodriguez, sista 10, där de går in och där.
Det är vev.
Då har vi ett vev, men det här vev var bara kalkylerat.
Tänk på en vev liksom, det är något som går runt, och då är det höger och vänster, vad säger vi, slag som liksom, du går in med intentionen att bli träffad också, men att du också ska träffa, det är väl det som kännetecknar ett vev, att du liksom biter i tandskyddet, kliver fram och vill, du är redo att ta risken, men här gör han det utarbetat och genomtänkt ändå och minimerar risken och själv blir träffad.
Jag tycker det var briljant, alltså det var så snyggt, det var välkalkulerat, det är perfektion.
Men det är som du säger, jag tror Mark Henry är helt rätt kille här, att Corey har bakgrund både som brottare och som boxare, men att han ändå får en sån här savanttekniker som coach som kan hålla honom lugn och hålla honom till en gameplan. Och jag tror att det kan vara bra att han lämnade Alpha Male, för det var lite...
Han är lite kvar med dem.
Ja, men att han har, hur säger vi, för han har väl Chris Holdsworth i hörnan, och det är väl de som alltid varit med han ändå. Men jag tror att han får en annan input på sin fighting, för det känns som att han har varit på Alpha Male, så blir det mycket vev, att det är mycket prestige, mycket tävling i, alltså internt på klubben också mellan alla. Alla är ju typ samma vikt liksom. Och jag har hört av folk som jag känner som har varit där på träningsläger att det är verkligen supertufft. Alltså träningen, det är mycket prestige. Och vad det nu bottnar i vet vi inte, om det är någon så här brottningsmentalitet att du är champ på mattan hela tiden. Så jag tror att det här är nog bra för han att komma till en tekniker där liksom, så här, vet du vad, du behöver inte alltid visa att du är tuff på träningen, utan nu vet du vad som har hänt i din karriär. Det är dags för en förändring liksom.
Jag tycker också, när vi ändå är på ämnet Mark Henry, så tycker jag att Cody Garbrandt och Mark Henry tror jag kommer funka som handen i handsken. Perfekt. Men jag vill också lyfta Mark Henry och Claudia Gadela. Så tycker jag nog inte att det är handen i handsken överhuvudtaget.
Men jag tror att det har att göra med hur säger vi?
Fighters, coaches make fighters kanske.
Men jag tror att det har att göra med att fighten, alltså hur du är, hur säger vi?
Stöpt från grunden kanske.
Nej, inte bara det. Tekniskt sett i din striking. Alltså jag menar, Cody har ju ändå alltså en hög klassboxning. Han tänker i de termerna när han fightas, vilket gör för Mark Henry mycket enklare att föra ner det han tänker till Cody, att ha jabben är till för det här, ibland ska du de tekniska termerna förstår han bättre, och vad han ska göra, till exempel från Gadelia som bara är egentligen power puncher, som kanske mer är en brawler, vilket Cody också kan vara, men han har ändå hela den här bakgrunden av att fightas, alltså hur säger vi, boxning är
han har ju boxats. Alltså,
exakt,
han har
och boxning är ju bland det mest tekniska fightingstilen du kan göra. För det, och det är det jag menar, han håller kvar det och ser teknikerna i, hur säger vi, i bilden av teknikerna som Mark Henry vill framföra, för han förstår han och kan lägga i praktiken. Och det är där tror jag skillnaden är, att Mark Henry kan berätta jättemycket för de andra fightersna, men i praktiken kan de inte få in det när det väl är dags, utan då blir det som att Crazy Coach har en helt ritblock med olika grejer som, när väl stressen är på, adrenalin och lamporna är på, så får de inte fram det, utan de faller tillbaka på det de gjort innan, medan Cody ändå kan plocka fram det här för att han är en så pass bra striker liksom. Så jag tror att man kan få an de här strikerserna som har ett så här djupt game och är skolade i striking sedan länge, så tror jag han kan göra förändring. Det blir svårt att förändra någon som, det tar tid liksom, som kommer in där och kanske inte alls är den sorts striken som innan.
Nej, för det där är ju en liksom luddig balansgång också, vad gäller just fighters, för att varenda coach kommer inte funka för en viss typ av fighter, och vissa, även hur bra coachen än må vara, så kan de också förstöra x antal fighters.
Definitivt.
Och det måste jag tyvärr säga om Gadelia. Jag tror att i min mening så tycker jag att hon är på fel ställe. Jag tycker hon har sett jättedålig ut de senaste matcherna, men det är också för att hon försöker, fighten ska förändras för mycket. Men jag tror istället Cody Garbrandt, det här kan vara det bästa han har gjort.
Exakt.
Att gå dit, det kommer ge honom så mycket, för det blir en, de är synkade på,
exakt,
på striking.
Och det, att det är just det, att de är synkade i det, att de pratar samma språk, de förstår samma sak liksom, och ser säger vi, alltså ser det, jag tror att Cody ser det Mark Henry vill förklara. Han fattar, okej, okay, ja, men det här är setup för kroppslaget, det här är det. Medan en fighter som inte har samma bredd och samma djup i striking kommer vara okej, okay, ja, men 2-3 slag som, that's it, det kommer inte finnas uppföljningar till det. Och förstå hur du lockar in någon, precis som här liksom, hur du får in personen i ditt lilla där falska vakuumet du bygger genom att kliva fram lite, sen kliva bak för att den andra går fram då, och då har du också tekniker. Och jag tror att Cody bara är mera skolad i striking, att det är därför det funkar bättre.
Du var inne på det lite innan.
Ja.
Tar han tillbaka bältet?
Stor chans. Jättehypad på att se han mot Peter Jan alltså. Den matchen, jag hade en kompis som pratade med tidigare idag också, som också nämnde den matchen, och jag tror att det kan bli en historisk match.
Mm.
Definitivt. Vi båda är lika skolade, eller hur säger vi, bra skolade i striking. Men Cody blev knockad ett par gånger.
Ja, det är det.
Och Peter Jan är zero F's given.
Mm.
Ruski style liksom. Men,
ja, han sa ju själv att han ville ha honom, men nu ser det ut som att Piotr Jan kommer att möta José Aldo.
Och de har, exakt, och de har lite beef sen innan. Mm. Och då får vi se här om Cody blir gamla Cody, för att det är känslor involverade, eller om man kan hålla lugnet.
Men det galna är att just när han skulle möta Dominic Cruz upplevde, ah, det är för mycket känslor, han kommer inte kunna kontrollera. Sen han klev in och sa, oj, den här killen har ju totalt kommit sina känslor. Även om han var emotionell innan på ett sätt där jag upplevde att han tappade det flera gånger om. Så när det väl kom till kritan och de skulle slåss, full kontroll på allting.
Ja,
och det är hans bästa prestation någonsin. Cody Garbrandt såg ut som att efter den vinsten, det är ingen som tar honom.
Nej.
Men sen mötte han tidigare, och där tror jag istället att det var emotionellt på ett sätt 100%. Att han inte kunde kontrollera när han kom in. Han ville släcka honom på det mest brutala sättet.
Jag tror att det var mycket press på han också. Mm. Då blir det helt plötsligt, visst, Dominic hade sin beef med Alpha Male också, men jag tror när det kom till just TJ, att de har känt varandra sin innan. Det är mycket, mycket, säger vi, känslor och press från hela sitt team att så här, och då blir det lite där, du är arg. Nu vill du slåss istället för att fightas MMA, om vi säger så.
Ja, det är en spännande tid för bantamvikten.
Uff.
Det är det definitivt. Alltså när ett huvudkort på en så kallad pay-per-view numrerad gala levererar 3 stycken bantamviktsmatcher. Och alla levererar helt otroligt. Och därför tycker jag direkt att vi hoppar in på just Aljamain Sterling som var rankad 2, som tog sig an nummer 4 Corey Sandhagen. Jag trodde det här skulle bli en jättetuff match, och jag tänkte, jag tror nog att Corey Sandhagen har edge. Alltså hur fel...
Vi hade superfel båda två, och vilket statement av Sterling att liksom så här, jag förstår att han skulle lika gärna kunna vara den som utmanar om titeln också. Jag förstår inte, visst, jag förstår att Aldo är ett namn och att det också liksom Dana måste ta in han, men om man ser prestationsmässigt vem som har gjort mest nu, så tycker jag ändå Sterling förtjänar, och om det är nu att han får gå direkt om en bälteschans eller får ta nästa. Det här statementet liksom, mot en sån motståndare, det är ett statement verkligen. Svårt att säga någonting emot det. Och jag hörde någon annan här som pratade lite om dem, att är det någon som inte har sett fighting och inte vet vem Sandhagen är, så hade de sett, vad är det här för soppa? Vad gör han med honom där inne? Liksom. Men då har man inte koll på sin fighting, utan att han gör det här mot en topp. Prospects på väg upp liksom. Det är imponerande.
Sandhagen har ju dominerat sen han gjorde debut i UFC. Det råder ingen tvekan om det. Så har man missat det, då bör man snabbt gå in och kolla statistiken. Men nu istället är det då Aljamain Sterling som har 5 vinster i ryggen, och han avslutar då Corey Sandhagen på 1 minut och 28 sekunder in i den första ronden. Snabbt på, tar rygg, fångar in kroppstriangel, drar ner på marken, försöker en rear naked choke och sitter över käken, får inte in den, de vänder upp det, boom, och den satt. När Corey Sandhagen ska klappa, ja, då somnar han.
Yes.
Helt otroligt. Ja. Vilken leverans utav Aljamain Sterling. Och som
han gjorde en Sandhagen på Sandhagen.
Ja.
Det var lite så här jag trodde Sandhagen skulle vinna, att han skulle choka, han tar rygg och han är lång och bra jits liksom, men nej.
Han rappar ju Dan Her Death Squad också. Yes. Drog han upp där. Vad är det för de som inte vet?
Det är, hur säger vi? Det är John Danner som är svart bälte under Hans och Gracie. Och de har ju specialiserat sig egentligen på fotlås. Och är en hel death squad som är, alltså, ska vi säga, genier på de positionerna. Nu har vi inte sett någonting utav den sortens jits, men man får inte glömma, det är fortfarande jits. Och han vann på jits, så han borde ta hem den här vinsten till John och till Henso. Och man tänker att han är ju egentligen under Ray Longo och
Matt Serra
som är gammal student, gammal elev till Henso, så det är samma familj liksom. Henso Gracie B. Och nej, jag är imponerad. Jag säger det, nej, den här divisionen är den mest intressanta just nu. Då är det mycket stalande i alla andra divisioner, och liksom inte, det kommer ingenting riktigt, utan det är mycket surr bara. Men här så levereras det, och vi har helt plötsligt byggt upp flertalet matcher här som kan bli superbra och superintressanta.
Mm.
Och jag menar att just nu, jag saknar inte Cejudo alls.
Nej, inte jag heller.
Det är det jag säger.
Och jag tror, undrar, det är en bra sak att ta upp, för vad tänker egentligen Cejudo när han sitter hemma där?
Han
oj, bantamvikten hyperlevererar, och här ser jag upp mitt bälte.
Exakt, okay. Jag tror han kokar faktiskt. Att han trodde väl det skulle bli ett gap eller ett tomrum, och folk skulle sakna han och han skulle kunna få upp sina cash. Men när det ser ut så här, så tror jag att Dana och de tänker att egentligen så, we don't need him.
Nej, inte alls.
Och
inte
det vi betalar honom, eller det han vill att vi ska betala, han behöver vi inte. Vi kan bygga en ny champ. Vi har stjärnor med superpotential. Så det är så det kan gå också. Om man ska köra det här kortet att ni behöver mig, annars I retire. Som en annan person har gjort i dagarna här också.
Ja, alltså jag...
Men han är lite mera joker.
Ja,
vi pratar om Connor.
Ja, men precis. Den kommer vi komma in på. Men nej, jag tror också så här. Bantamvikten nu hyperlevererar. Det är fler som har skickat in just lyssna frågor om är det den mest intressanta viktklassen? Eller en av de mest intressanta? Mm. Ja, det är den definitivt. Det här är en viktklass som växer och växer mer och mer och mer. Nu har vi många jokrar i leken. Vi har Aljamain Sterling. Vi har Cody Garbrandt, vi har Sean O'Malley som inte rankar den, men som ändå är på väg upp, som håller på att kliva upp i den här viktklassen. Så ja, det råder ju ingen nöd på bantam idag.
Definitivt
inte.
Nej.
Spännande. Men hur tror du att en match... Alltså det blir, vi vet ju inte vem som vinner. Vi får se vem som... Vad tror du egentligen, Protean och José Aldo?
Jan. Jag tror Jan.
Jag tror nog det är med.
Ja.
För det verkar som att den är klar, men den har inte blivit 100% officiell.
Nej, men Dana vill ju ha den, och oftast brukar saker hända som han vill liksom.
För om jag inte minns fel också, så tror jag att Dana fick frågan om borde inte Aljamain Sterling nu bli den som blir satt mot Piotr Jan istället. Men för mig, han sa att jag tror att matchen mot Aldo är klar, att den är, kontraktet är skrivet, och då ändrar man inte på det.
Jag tror Jan vinner över Aldo faktiskt. Jag är imponerad av Jan, och jag gillar att han inte visar respekt till någon.
Nej.
Utan han har en champ-mentalitet, att han är bäst, och det spelar ingen roll att du är gammal champ, han är ändå bäst. Och jag tror att det är, jag tror nog han tar bältet, och så får Sterling möta honom. Vinnaren där får möta Cody kanske.
Mm.
Who knows?
Ja.
Sen får vi se vem som Sean får möta sen om något år.
Ja, exakt.
Det är coolt.
Spännande. Viktklassen, den har en väldigt, väldigt ljus framtid. Vi ska diskutera, innan vi går på den sista matchen för dagen, så ska vi diskutera lite Chase Hopper. Efter Chase Hoppers vinst mot Daniel Tamer så är det ju många svenskar som har haft honom på sin radar och var ju väldigt nyfikna på honom inför matchen mot Alex Caceres. Ja, lite som vi spekulerar i, Alex Caceres var numret för stort för Chase Hopper, och han plockar hem ett enhälligt domslut. Får ändå ge det till Chase Hopper, killen har haka på något sätt.
Oh.
Det ser ut som att han är på väg ner några gånger, men han klarar sig gång på gång på gång.
Han är tuff, alltså riktigt tuff, men jag tycker att det blir rätt tydligt att han är fortfarande en pojke när det kommer, när han får möta såna här rutinerade fighters. Det känns som att de har rutin. Alltså jag kan tänka mig Caceres, när han fick den här matchen, måste ju tyckt så här, jag får möta en 20-årig young gun, skönt, kul, slipper möta såna här killers liksom. Och det var rätt tydligt att han kunde göra i princip lite vad han ville med han. Hopper otroligt bra hjärta och som du säger haka. Men han blev manhandlad och det märktes egentligen i alla situationer att han är fortfarande inte färdigvuxen. Nej. När han möter färdigvuxna män liksom. Och, men mycket potential. Jag tycker ändå inte han ska möta den här sortens motstånd än, utan man ska låta han också få möta kanske folk som debuterar i UFC, liksom jobba in sig. Han är 20 bast. Finns absolut ingen stress. Men med det sagt så vet vi inte heller hur mycket skada de här två senaste matcherna som han har gått också i ettan. För han tar mycket stryk och är du 20 och tar den här stryken, du har ändå en 10-15 års karriär förhoppningsvis framför dig, och sådana här tuffa matcher i den unga åldern kan också ta ut sin rätt, vilket vi inte hoppas på, men...
Nej, men definitivt, det är en viktig sak att belysa.
Och han borde lägga en extremt, alltså, hur säger vi, omfördelning på sin träning till att börja, alltså, lära sig striking och inte fightas så som han gör nu stående. Förr eller senare är någon som slår lite hårdare och då kommer han börja somna.
Och börjar man somna i den åldern, då kan man börja somna många gånger.
Yes.
Och då är karriären över. Jag fick bara frågan, vad händer med Chase Hopper efter det här? Han får nog bara en ny match.
Yes.
Jag tror inte att det är något mer, något svårare än, än så.
Inte mot något namn heller. Han kommer få någon, kanske som jag sa, en debutant i UFC eller något sånt.
Jag tycker nog att det är rätt. Jag tycker nog att han ska ha en debutant.
Mm.
Någon som kanske har gått en match om honom eller liknande. Jag tror att det är nog det han behöver få. Amanda Nunes tog sig an Felicia Spencer och ja, det var ju otroligt ensidig match.
Ja.
Det var ju Amanda Nunes hela vägen. Jag är förvånad över att den pågick i 5 ronder.
Definitivt.
Det här är en match som hade kunnat tagit slut i princip nästan redan den första. Men Amanda Nunes säger själv i post-fight-intervjun att hon, ja, hon ville gå 5 ronder, hon ville bevisa att hon har kondition och kan gå 5 ronder. Och det kanske var taskigt att Felicia Spencer skulle bli den som hon skulle bevisa det mot, för hon tog ordentligt.
Ja, men jag tror hon fick mycket kritik efter, vad heter hon?
Deranami.
Exakt, den här matchen, att så, hon har inte cardio och hon blir slarvig när det liksom, när ronderna blir längre och längre. Men, så jag tror det var en personlig grej för henne att bara kolla, jag kan. Och jag tror att hon inte vill visa det för oss utan mest för sig själv. Att så här, det är ändå en sorts, inte träning, men en lärdom för henne. Så här, nu vet hon, jag klarar hålla ett högt tempo i 5 ronder. Men med det sagt, för oss som tittade så kanske man tycker att den här matchen borde ha tagit slut lite snabbare. Hon kunde också avslutat. Men med det sagt, Spencer, tuff. Riktigt tuff och var slag på sig i 25 minuter liksom. Men alltså jag blir lite så här, jag vet inte riktigt vad Nunes ska göra. Alltså det, jag ser ingen som en utmaning längre, något som skulle säga den här, nu jag vill inte ens, alltså säger man, möter hon inget som gör att det är en utmaning så blir det inte heller intressant att se.
Nej.
Då är det så här, okej, okay, ja. Men jag vet inte. Någon superfight.
Nej, jag är inte en blekaste heller.
Nej.
Jag har suttit och tittat igenom listan. Jag hittar ingen. Megan Anderson slängde ut en tweet att hon är redo.
Men
jo,
det...
fast hon torskar mot Felicia Spencer alldeles nyss. Nej, det finns inte riktigt någon. Men jag tyckte väl Dana White tog upp det. Att varje gång man tror att det inte finns någon, helt plötsligt dyker någon upp. Och ja, vi får hoppas.
Ja, eller så får hon sitta på bänken ett tag och låta divisionen få fighta så att det finns någon som är värdig att möta henne. För just nu blir det att hon möter alla och bara kör över. Och, jag vet inte, det blir ointressant efter ett tag för att du är så överlägsen.
Mm.
Och jag vet inte om UFC måste öppna upp poolen mer, ta in mer folk, om det nu ens finns någon som
jag tror att det är det som är lite problemet, att det finns ju inte jättemycket folk, speciellt inte i den viktklassen hon försvarade titeln i nu. Det har ju varit Chris Cyborgs problem hela tiden. Det har inte funnits tjejer där. Det är hyperglest. Det är ju glesare än vad det är i männens tungvikt. Och det är, ja. Så jag vet verkligen inte. Jag är kluven. Jag fick frågan också. Tar de inte in fler? Varför tar de inte in? Alltså, det kommer ju hela tiden in nya tjejer. Jag tror nog bara tyvärr att många inte uppmärksammar.
Nej.
Att det kommer in. Folk kanske inte tittar på prelims och märker att det är nya tjejer i viktklassen. Men det kommer. Titt som tätt dyker upp några.
Ja.
Någon lyfter namnet Irene Aldana och det är väl intressant. Hon vann mot, nu minns jag inte vad den andra tjejen hette som hon vann mot senast, men hon avslutade en obesegrad brasilianska via knockout. Vi får se. Det är så. När nya viktklasser dyker upp och det kanske inte finns fullsmockat med talang, ja, men då kan det bli så här. Och då har vi en dominant champ väldigt länge. Till exempel lite som Ronda Rousey i början. Hon var dominant, hon ägde, sen utvecklade sporten och då kommer Amanda Nunes och då visade hon ju att ja, Ronda Rousey hade väl mer tur att hon hade sin karriär när hon hade. Men det, ja, dominans, det finns nog inte så mycket mer att säga. Hon ägde Felicia Spencer på alla ställen. Oh. Och det lustigaste med den här kvällen var att det var någon som hade bettat $1 miljon på Amanda Nunes.
Okay.
Och den personen fick en vinst på 160 någonting tusen dollar.
Uff.
Ja, uff. Det är väl typ 1,6 miljoner svenska kronor på att betta 10 miljoner kronor. Helt galet. Men ja, grattis till den personen i USA som gjorde det bettet. Vi är klara med kortet. Det blev en lång genomgång av väldigt mycket och väldigt
det var ett bra
genomgång
kort.
Av det... kanske Nunes, men det blir så.
Ja.
Det är sånt som händer. Vi går in lite snabbt på nästa helgsgala. Det är en gala även nu på helgen. Jessica Ai och Cynthia Cavillo kommer att stå för huvudkortet. Marvin Vettori, Carl Robertson och Comain. En match som jag vill lyfta där, det är Ray Borg mot Merab Dvalishvili, som har sett otroligt bra ut i sina matchorganisationen. Han har 10 vinster, 2 knockout, 1 submission, 4 förluster. Och han kliver just nu in med 3 stycken vinster i ryggen. Han förlorade mot Ricky Simone senast 2018. Men har sett helt fantastisk ut i sina senaste 2 matcher. Så det är någon som jag verkligen ser fram emot att se. Det ska bli spännande att se honom mot just Ray Borg också.
Borg gick match här för
ja, det var inte jättelänge sedan han gick match. Ska ta fram hans statistik direkt här så vi ser när han gick match senast. Torskade mot Ricky Simone 13 maj. Mm. Så ja, väldigt nyligen. Men det var ett delat omslut som inte gick hans väg. Det märks ju nu att de sitter i en liten extraordinär situation när vissa fighter som till och med kommer från förlust kan fightas en månad senare. Men snart drar ju Fight Island igång. Och det ryktas om att Fight Island ska vara i Abu Dhabi. Så vi får se om eventen kanske till och med börjar rulla i lite positivare tid för oss här i Europa, vilket hade varit otroligt skönt.
Ja.
Och Dana White sa på presskonferensen att han kommer komma ut med den informationen nu i veckan. Så kommer han annonsera ut Fight Island. Så jag tycker att vi försöker få in en Instagram live när det blir utannonserat. Att vi sätter oss och snackar lite om det.
Det tycker jag.
Ja. Så följ oss på Instagram igen, @paulinvaje.
Sabba.
Där har ni det.
Följ.
Är det något mer som du vill ta upp från det kortet?
Nej, faktiskt inte. Nej. Jag säger det, det är inte ett kort jag är superstoked för. Liksom. Det är fighting och det är matcher som behövs bli gjorda för UFC. Liksom. Det känns lite så. Men det har ju varit lite så varannan vecka.
Ja. Då slänger vi oss på lyssnarfrågorna. Jag har precis fått en lyssnarfråga härifrån. Ingen mindre än mannen, myten, legenden Enzio Sidorov. Han skriver så här: vad händer grabbar? Såna kungar ni är. Älskar måndagar. Tack så mycket Enzio.
Allt för dig Enzio.
Big up Enzio.
Big up.
Och så ska vi passa på direkt och önska ett grattis på studenten till Robin Sujuren som tar sin student idag. Grattis mannen.
Grattis. Nu börjar life.
Nu börjar livet. Nu börjar den riktiga MMA-resan i form av att söka jobb och börja betala härliga räkningar och amorteringar och skatt. Ja, men det är fint. Välkommen in i vuxenlivet. Mr. Ginger skriver: där ska vi se. Finns det inte ett standardmått för buren i MMA då den används, då den som används nu? Jo, men det finns lite fler olika. Det finns lite fler olika.
Vad var frågan?
Måtten i buren. Den här är ju 25 feet, alltså 7,6. Den andra ligger på 9 någonting, den här 31 feet buren då. Sen skriver han: grym podd för övrigt. Tack så mycket Mr. Ginger. Ja, det är väl egentligen som med fotbollsarenor. Det kan variera väldigt hårt. Jag vet inte hur det är med boxningsringar, om de har en specifik eller om de kan diffa lite. MMA är lite annorlunda. Och jag tror att den här buren är gjord just egentligen för så här Contender Series, att den är lite mindre och de har bara valt att behålla den där lilla buren där. Men annars, om det är pay-per-views, då numrerade galer i UFC, då brukar det vara just 31 feet buren. Men det kan variera. Det händer ibland att de har en mindre bur. Men den här tror jag är lite mindre än den andra.
Det är skiljer size.
Ja.
Och det förstår vi också. Det är mindre arena liksom. Mm. Eller säger vi, mindre ställer de är på.
Mm. Så ja, jag ska inte säga att det finns nog ett standardmått med, eller jag tror inte det finns ett regelverk som säger att de måste vara exakt så här. Mm. Det tror jag inte. Ska vi se. Weissleler frågar rättvist att Aldo får möta Piotr Jan.
Nej, det har vi sagt. Det, han är ex-champion i legend. Ja. Det är ett namn. Och jag tror att det gynnar egentligen Jan liksom.
Mm. Har du någon fråga? Nej, du kanske inte har lagt någon dekal.
Nej, jag la ingen idag.
Nej, men okej. Men gud, då rullar jag på.
The question guy.
Krille Norberg, vad tänker ni om att Jan och Bärli poserar med en spliff iklädd UFC-kläder i sin seger? Inget.
Nej, han gör vad han vill.
Ja. Vi får inte glömma heller att liksom weedkulturen i USA, det är en helt annan kultur och inställning till det än vad vi har i Sverige. Och där, det tror jag att man behöver ha i åtanke när det gäller andra länder, hur de agerar runt sånt som må vara olagligt här eller ej. De har en mycket friare syn på det där borta. Så jag tror att ingen tänker nämnvärt på det. Mm. Jag har inte ens sett bilden om jag ska vara ärlig. Men han är inte den första. Nick Diaz har gjort liknande saker också. Mm. Bear Oaklove skriver ingen fråga, men ett konstaterande. Oh my god, vilken bra högerkrok från Cody. Yes, sir. Vad säger ni om en match mot en man för Lioness nu? Ja, jag vet inte. Jag har väl ingen direkt tanke om det.
Nej, inte jag heller faktiskt.
Mm. Då ska vi kolla. Kan 250 vett och de mest överpresterande korten på länge. Extremt bra fighter. Ja, absolut. Det var väldigt, väldigt bra. Det var otroligt bra. Där har vi den frågan igen. Det är svårt alltså när man ska börja ranka. Men Rune frågar, kanske du har ett bra svar. Ranka bantamvikt, fjärde, lättvikt och välter i ordning. Bäst till sämst.
Ja, nu är det för avancerat här.
Ja, alltså de är bra. Jag tror att vi håller oss vid den. Det är otroligt tufft. Men jag tror nog ändå att om jag bara ska gå på talangpool, då kommer jag nog säga att lättvikt är nog mer skrämmande än bantam.
Mm. Bantam just är väl mera, hur säger vi, on fire just nu.
Ja, men lättvikt som jag har sagt flera gånger, det är som att de har en topp 15 utanför topp 15. Ja. Och det kan inte
så har det alltid bantam varit.
Ja. Många är den vid klassen. Nu ska vi se. Ja, i och för sig. Så gått igenom.
Är det inget om Connor?
Nej, vi har två ämnen till kommer jag på. Så jag ska försöka dra igenom det lite halvsnabbt. Men det är väldigt mycket här som vi faktiskt redan har tagit upp, ser jag nu.
Mm.
Okej, också tagit upp. Här har vi Renna som skriver, tja, älskar podden. Är det inte dags för 2020 mot topp 10? Grymt, jag vill snacka om. Tack så jättemycket, Rennas. Vad händer med Cody nu? Alltså shit, det är så mycket frågor som vi redan har gått upp, tagit igenom. Okej, Robin Ström ranger in lite frågor. Här har vi också tagit. Robin Ström, vi kommer gå in på din sista fråga som kom här. Men jag går in på den snart.
Yeah.
Så startar vi där. Nu ska vi se. Men alltså, vi har verkligen tagit upp allting. Det här är ju helt otroligt. Det här är första gången som vi har prickat typ allt som alla har undrat. Tack Pub90. Pub90 älskar podden och vi älskar Pub90. Tack så mycket.
Kan det vara number one fan? Eller?
Ja, jag börjar nästan tro det. Det var oväntat bra kort till helgen. Vilken fight var bäst? Det här från Andres Viracka. Alltså svårt, Andres. Jag håller med, det var otroligt bra.
Ja.
Det är som att man ska ranka alla sina favoritbarn. Vem är egentligen? Ja, alltså så här, vi har verkligen gått igenom varenda fråga som har kommit upp. Det är väldigt lustigt, men det har vi. Men Robin Ström, du skickar in oss på ämnet som jag egentligen skulle ha tagit upp tidigare. Så vi börjar med din fråga här. Alex i Tungvik, yes, det har kommit ut ett rykte, eller vad det är. Det är inte 100% bekräftat än egentligen från något håll. Jag har luskat lite, men det verkar ju som att det är klart. Yes. Liksom. Alex i Tungvik, kan han behålla speed och lägga på power? Vad kommer han väga in på tronen?
Ja. Han vill veta allt.
Han vill veta allt.
Det är intressant. Jag tror att Alex kommer göra bra ifrån sitt tungvikt, beroende på vem han möter såklart.
Fabricio Verdomi är det som är namnet som har kommit ut.
Och som jag sa när du gjorde en liten sån här live-veckan, kommer Fabrizio in och är den här deg Fabrizio som han var sist, då kommer Alex knocka honom i första ronden. Men det kan också varit en Verdum som tog en match på kort varsel. Vi vet ju inte så mycket, och jag tror ändå att han också kommer att bli motiverad när han vet att Alex är motståndare. Men med det sagt så tror jag ändå att Alex har övertaget när det kommer till den stående fightingen i alla fall. Ja. Just att Verdum är väldigt öppen och signalerar rätt så mycket vad är det han tänker göra, och Alex har en finare boxning, och jag tror att det kommer vara kryptonitet egentligen. Och vi kan se vad Miosic gjorde med Verdum. Mm. Och kan han göra det så kan Alex göra det.
Tror att han kommer få mer power i tungvikt?
Inte mer power direkt, utan snabbheten är kvar i händerna där. Och alltså, han har ju hans boxning är väldigt, säger vi, den är inarbetad i han sedan hela livet, så allt sker så avslappnat. Och det där är inget du lär dig, utan det är något som kommer med tiden. Och jag tror att det är den grejen han kommer ha som kommer ställa till det väldigt mycket för många. Att liksom, han överkommittar inte på slagen, utan allt bara flowar och axlarna är avslappnade. Och jag tror det är det som kommer göra stor skillnad när han möter större killar som är lite mer långsamma när det kommer till att komma till skott. Liksom. Och jag tror att Alex har jättebra, säger vi, möjligheter där. Men med det sagt så, när de väl träffar, om de nu skulle träffa the big guys, så gör det mycket skada. Mm. Och det kunde vi se när Alex mötte Rumble, får vi inte glömma heller. Att då blir det lite att han, hur säger vi, det blir jobbigt när det är den här kraften. Men det beror helt och hållet på vilka matchningar det är. Liksom. Men mot Verdum så tror jag faktiskt Alex ska ha, kommer en Verdum i form och en Alex i form, så tror jag ändå att Alex har övertaget just att matchen börjar stående.
Ja, men jag är redo att hålla med på allting. Mm. Bara flika in där vad gäller just Rumble, för jag vet att nu skriker så folk hesa. Det var en skalle som prickade först. Så jag lägger in det något alla er som sitter.
Ja, men skalle, knutna, armbåge, det är fortfarande en hit liksom.
Nej, men så är det absolut. Yes. Jag har ju fått väldigt mycket frågor om så här, han mot Ngannou. Alltså prickar Ngannou, då kan det vara det är ju så i den V-klassen. Det går fort. Det är mycket knockout-vinster av en anledning.
Men jag tror det kan vara skönt för Alex att slippa det här. För Alex är en stor människa, får glömma det liksom. Han är enorm för att vara i lätt tungvikt. Och det är därför han har också varit problem för alla champs och DC och för Jones i den viktklassen, att det är en stor kille med bra händer och bra fotarbete och känsla för fighting. Så jag tror att det kommer vara bekvämare för honom att fighta sina viktklassen också, att han slipper gå ner i vikt, slipper känna att han inte kanske har samma power som han har när han tränar liksom. Och jag tror det blir intressant. Väldigt intressant.
Ja, jag ser fram emot det här. Det är datumet som många medier har släppt. Det är då 25 juli tror jag det är.
Så vågar jag säga en prediction redan nu?
Ja, kör.
Alex uppercut.
Ja.
Alex cut, den kommer komma.
Alex cut kommer. Exakt. Och han kommer ta hem en seger. Spännande, det kan ju gå väldigt fort i den här V-klassen också för honom att få ett bälte.
Definitivt, och en vinst över Verdum
Eller jag menar en titelmatch skulle jag vilja säga.
Två matcher till, sen finns det möjlighet.
Mm. Spännande. Mycket, mycket spännande. Kul med det här. Vi inväntar bara verkligen det 100% officiella. Så att vi har det på print och att det säger ja, det är...
Får vi hon säga 25 juli va? Ja. Fight Island. Ja, det borde ju komma något officiellt då i dagarna kanske.
Ja, typ en och en halv månad kvar bara. Sen är det dags. Trappapapp. Kul! Det här har vi väntat på. Det blev julafton i juni för oss svenskar som älskar MMA. Härligt. Och så vad har vi då? En kille som gick i pension igen. Och
som vi pratar om igen. Vi pratar om han i varenda podd. Ser du vilken så här, säger man? Han håller sig relevant. Jag säger det, han är mastermind till det här.
Exakt. Tror du att det är for reals den här gången?
Nej, det tror jag inte. Jag tror inte det är for reals. Det är ännu en taktik, liksom, en scheme i hans PR, säger vi, hans PR-jobb här. Och alltid hålla sig relevant. Och han är kung på det. Och alla andra borde bara se och lära sig liksom, hur du alltid håller dig relevant på ett eller annat sätt. Och nu har han sagt att han ska retire igen. Det ryktas om att han ska gå bare knuckle, om att han ska göra sin egna promotion. Oavsett vad, helt plötsligt trendar hans namn igen. Bla 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 bla. För det har varit 2 veckor då vi inte har pratat så mycket om han. Eller var det? Sist var det väl 2 veckor sedan.
Ja.
När han la sig in och gjorde sin...
topplista.
Exakt. Och nu är det 2 veckor, då är det dags igen. Så liksom, Connor är väldigt smart. Han låter inte hypen, och han vet om det. Desto fler som liksom, desto mer hans namn är in the loop, desto mer folk vill se han fightas också. Och då är samma press på UFC också att fixa match och betala bra pengar. Och han är en mastermind när det kommer till PR. Och
Dana White sa ju det också, att han ska tydligen ha tjänat helt galna pengar på Proper 12, vilket jag inte tvivlar en sekund på att han har gjort.
Alla går och köper det bara för att det kommer. Fast de inte dricker, så bara, men det är coolt att ha en flaska hemma.
Ja, men du, till och med, han har ju fått mig att tänka så också. Jag har inte druckit på flera år.
Men säger det, han är ett geni.
Ja, men han är grym. Där är han otroligt bra. Det går inte att ta något av det ifrån han. Vad man än tycker och tänker om han, så folk investerar i allting han gör. Och det jag vill lyfta här med, just med pengarna, att han har inget, så om han fightas, då är det ju för att han älskar fight.
Exakt.
För pengar, det behöver han.
Han har säkrat sina barns framtid, liksom, kan vi väl säga.
Och den här resan har ju bara börjat, för allt det här whisky och kläder han håller på med, det kommer han ju fortsätta med. Så det är inte som att om han slutar nu så finns det ingen inkomst.
Nej.
Så vi får se. Jag menar, samtidigt om han kliver ifrån, då är det där.
Ja, fast då tror jag han är ändå en fighter i grunden.
Jag tror
att då kommer vi att se han fightas kanske kanske hans egna organisation, vad vet vi liksom.
Ja, han kanske kommer till Fight Club Rush i juli.
Exakt, Zlatko. Zlatko
fixar nu. Du bara styr upp här nu så att vi får en fet stream att kolla på.
Precis. Ja, det har ju varit just det också, coolt där. Det har ju varit med lite, vad är det, call-outs höger och vänster. Det är roligt också att det sker lite i svenska med mamma.
Ja, jag såg det. David Jakobsson la upp något om att han hade utmanat Arman Poppal här.
Ja, exakt.
Men det är några fler också.
Malin Hermansson
vill möta Elin, va?
Exakt, så det är mycket sånt som håller på att ske.
Ja. Zlatko White, make it happen.
Exakt.
Styr upp de här matcherna nu.
Vi hoppas ju bara att det går igenom, att allt går som det ska. Det
inte, men har inte Elin signat ett kontrakt med Fight Club Rush?
Jag har ingen aning faktiskt. Hon skulle väl gå match, tror jag.
Ja.
Men jag hoppas bara att de, säger vi, alltså att det blir av, att det blir fighting, att det inte kommer, för jag hörde att förbundet inte riktigt är 100. Det är fortfarande lite liksom, det är folk som är väldigt byråkratiska kring det också, som vill kanske sätta stopp för det. Och det hoppas vi att det inte blir, utan let people fight.
Det tycker vi.
Yes. Annars får vi göra det på en beach någonstans.
Fight Island i Västerås.
Exakt.
Det kommer. Zlatko styr upp. Han vet hur man gör. Han bara, vill ni ha Fight Island? Okej, det finns en liten skärgård här ute i Västerås. Vi drar dit. Vi löser det. Inga problem. Folk är i karantän i 5 månader. Vi kör bara. Let's go. Ja, men grymt. Jag tror att det var egentligen allt för den här gången. Så vi får helt enkelt säga, ha en fantastisk vecka.
Yeah.
Då kommer ett nytt avsnitt av MMA-podden nästa vecka. Och så ser vi till, så fort vi har hört om Fight Island, så ser jag och Sebba till att styra upp en liten mini-live på Instagram. Så ladda era frågor. Följ oss på Instagram. @paulelvaje.
Sebba.
Där har ni det.
Står ni?
Missa ingenting. Supporta från MMA-podden.
Supporta. Gillar ni MMA så måste ni supporta MMA-podden.
Yes. Dela podden. Hjälp oss växa. Vi behöver nå ut med budskapet. Alla era delningar uppskattas jättemycket, och de betyder mycket, mycket mer än vad ni tror. Så dela gärna podden på era sociala medier. Tagga oss. Om ni kan rata podden där ni lyssnar på den, gör det. Om ni kan lägga en recension, snälla gör det. För då flyger vi upp i topplisterna. Så all liten hjälp som vi kan få för er, den är guldvärd.
Och en viktig grej här, jag vet att det är många av er som lyssnar på podden som skriver privat till mig, grym podd, lägg ut det här på, liksom, stå för det i så fall, pusha det på storyn, säg det är en bra podd. Ni förlorar inga, hur säger man, ni förlorar inga ansikte gör, utan ni får vår gemenskap, ni bidrar till att den här podden växer och att vi pallar komma hit varje måndag och göra det här. Precis som Paul sa, vi gör det här for free för er. Men då vill vi också få tillbaka att ni lyssnar, och vi vet att ni lyssnar, och att ni sprider det till fler, och då så kan vi fortsätta göra det här ännu längre.
Yes, exakt. Och med de orden säger vi tack för den här gången.
Yes.
Se till att gå ut och njut i solen.
Underbar vecka.
Hej då.
Ciao.
Of I Like Radio. I Like Radio.